Idag måste vi börja med den, så vitt jag vet, första verkligt långa intervjun i någon av de stora seriösa dagstidningarna med Giorgia Meloni sedan hon tillträdde posten som regeringschef och konseljpresident, som det heter, det vill säga premiärminister. Vi hittar den i Corriere della Sera och den snuddar vid flera intressanta och aktuella ämnen. Som medborgarlönen, som var ett av femstjärnerörelsens verkliga vallöften inför valet 2018 och som de sen införde. Man kan säga att det är ett ekonomiskt stöd för den som inte har något jobb, men rent signalmässigt så är ju namnet, alltså just att man kallar det lön, ganska betydelsefullt. Den är som mest på runt 8000 kronor i månaden och kan väl jämföras med en blandning mellan A-kassa och socialbidrag. Den kommer gradvis att slopas under Meloni-regeringen och 2024 kommer den att tas bort helt. Meloni förklarade så här. Medborgarlönen har inte fungerat för att bekämpa fattigdomen och den har inte heller fungerat när det gäller att sätta människor i arbete igen. Jag skulle vilja fråga femstjärnerörelsen om de, när de införde den, tänkte att det är något man ska inkassera från att man fyller 18 till dess att man går i pension. Om svaret är ja, då håller jag inte med. Om svaret är nej, med tanke på att en del människor har tagit emot den under flera år utan att ha arbetat en dag, så visar den att den inte fungerar. Vi gör skillnad på de som inte kan jobba och som kommer att få hjälp och den som kan jobba och som kommer att ledas till ett jobb. En annan fråga gäller Melonis rättsprocess mot författaren och journalisten Roberto Saviano, som hon ju anklagar för förtal. På frågan om hur hon ser på att hon nu som premiärminister driver en process mot en journalist och huruvida hon tänker dra tillbaka den eller inte, svarar hon så här. Nej, det tänker jag inte göra. Jag stämde Saviano när jag var oppositionsledare. Inte för att han hade kritiserat mig när det gäller invandringen, utan för att han i sitt skamliga försök att göra mig till den skyldiga för en bebis död på Medelhavet kallade mig på bästa sändningstid för en jävla idiot. Jag förstår inte varför jag skulle dra tillbaka stämningen bara för att jag nu är premiärminister. Att dra tillbaka den nu skulle innebära att jag inte tycker att alla människor är lika inför lagen och att rättsväsendet borde ha ett annat förhållningssätt gentemot mig baserat på min nuvarande roll. Jag tror att allt kommer att lösas med opartiskhet med tanke på att vi har ett fritt domstolsväsende. Men jag tycker också att en del av vänstern inte borde anse sig stå över lagen. Jag frågar bara, kort och gott, domstolarna var gränsen går mellan rätten att kritisera och förolämpa och förtala. Det här är Tidningskrönikan, nu kör vi. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Det är onsdagen den 30 november, i en lägenhet i Rom sitter jag, Filip Jakobsson, och i lördags fick jag ett samtal från redaktionen i Stockholm, alltså TV4-nyheterna. Jag fick då frågan om jag kunde åka till ön Ischia utanför Neapel för att bevaka ett stort jordskred där. Det rapporterades redan då om 8 döda. Det var infrastrukturminister Matteo Salvini som uppgav det här. Senare under dagen så togs de här uppgifterna tillbaka. Dödsoffren var inte bekräftade än, hette det då. Nu, några dagar senare, så är antalet dödsoffer just 8 bekräftade alltså. Men fortfarande saknas 4 personer och att de ska hittas levande verkar det inte vara någon som tror. Bland dödsoffren finns redan en nyfödd bebis och en 6-åring. Den här händelsen fortsätter såklart att vara på de italienska första sidorna. Och jag kan väl bara berätta från mina egna upplevelser. Alltså, det är lera överallt. Ett 10-tal hus har totalt förstörts. Och ett par 100 har i perioder varit evakuerade. Så, hur skriver tidningen om det här idag då? Det handlar väldigt mycket om det som i Italien kallas abusivismo. Vilket direkt översatt betyder olaglig verksamhet. Men i det här fallet så menar man olaglig bebyggelse. Alltså hus som uppförts utan bygglov. Och som kanske till och med innebär en direkt fara. Vi kan ta ett kort exempel från Corriere della Sera som också sätter ljuset på den italienska byråkratin. En företagare bygger ett hus på 75 kvadratmeter på ön Ischia, helt olagligt, 1995. Några år senare inleds en rättsprocess där kommunen menar att det här huset är olagligt och farligt eftersom det ligger på ett ställe där det absolut inte ska finnas några hus. 2003 kommer det slutgiltiga beslutet, huset ska rivas. Men det här sker inte förrän i fjol, 2021, alltså 18 år senare. Och på Ischia finns det tusentals såna här historier, skriver Corriere della Sera idag. Varav några av de husen kanske förstördes i det stora jordskredet i helgen. När det gäller Ischia så avslutar jag med att läsa delar ur en krönika av Massimo Gramellini i Corriere. Han skriver: ansvaret för det som hänt på Ischia är inte den förra regeringens, understryker den förra regeringen. Ansvaret ligger inte heller hos de som bygger hus där man inte borde bygga hus. Också därför att det just nu är lite fult att beskylla offren. För övrigt är det inte de felbyggda och olagliga husens fel, enligt den tidigare borgmästaren, som ju skulle kunnat gjort något åt dem. Det är snarare ett klimatfenomen omöjligt att förutse, hävdar denne. Men i Italien fungerar det så. Den som visste vad som borde gjorts anklagar den som kunde gjort det. Den i sin tur anklagar de som visste vad som borde gjorts men inte gjorde något. De boende ifrågasätter lokala myndigheter. De lokala myndigheterna ifrågasätter de centrala. De centrala myndigheterna ifrågasätter de europeiska, som ofta visar sig vara väldigt jävla användbara. Hypotesen att ansvaret ligger hos många, även hos de som skyller ifrån sig, det tas inte ens med i beräkningen. Jag säger det nu rakt ut så slipper vi tjafsa om det. Eftersom alla är oskyldiga så kan ansvaret för jordskredet på Ischia bara beskyllas på Gud. Det var alltså Guds hand som låg bakom jordskredet. Jag gissar att ni har sett bilden. Den på tre migranter som sitter på rodret på ett fartyg som i måndags gick i hamn på Kanarieöarna efter 11 dagar till havs. La Vanguardia skriver idag om den här historien som alltså började den 17 november med att tre unga män gömde sig inne vid rodret på oljefartyget Alitini 3 som då skulle lämna hamnen i det som tidigare var Nigerias huvudstad Lagos. Om ni inte har sett bilden så råder jag er att googla upp den. Om det är sant att de har rest så i 11 dagar, då förstår man hur gärna de vill fly från den misär de lever i. Det är nämligen en helt livsfarlig resa. Medan två vilade höll den tredje sig vaken och vaktade så att ingen av de andra ramlade ner i vattnet. Efter 5 dagar tog vattnet och maten de hade haft med sig slut. De hade inte räknat med att resan skulle vara så lång. Men de hade tur. Fartyget var tomt, alltså det reste utan någon last. Och vädret var fördelaktigt under alla dagar ute till havs. När de till slut kom fram var de nedkylda, uttorkade med domningar i kropparna. När de kom i land kunde de inte ens gå för egen maskin, och fortfarande är en av dem inlagd på sjukhus där han får vård, medan de två andra väntar på besked vad som ska ske nu. Och det här historien blir verkligt tragisk, skriver La Vanguardia. För de tre männen kommer omedelbart att skickas tillbaka till Nigeria. Det myndigheterna nu håller på att reda ut, det är bara vem som ska betala för resan. Det verkar inte uteslutet att resan tillbaka till Nigeria kan bli med samma fartyg som tog dem till Kanarieöarna. I en kommentar säger den spanska sjöräddningen att det här är vanligare än man tror. Det vill säga att migranter väljer att testa den här resan, alltså på rodret. Men det är omöjligt att säga hur många det rör sig om, säger de, eftersom man inte vet hur många som ramlar av på vägen. Det överraskande är inte att dö på vägen utan att nå fram, skriver La Vanguardia. Gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Jag tror vi måste stanna där. En ny dag gryr och vi måste båda till jobbet. Och just det, nu finns tidningskrönikan i alla podcastappar och inte bara på Spotify. Så spread the word så att vi blir fler varje morgon. Ha nu en riktigt bra dag. Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti.